sem hestin, þú sem nakkin, við skulum hleypa á skein. Ég sem hestin, þú sem nakkin, við skulum fara í útreiðrið.
Sådär ja, välkommen till Ridder podcast.
Ja, välkomna allihopa och tack så otroligt mycket för alla fantastiska respons, mail, Instagram inlägg och ja.
Ja. Jag har fått väldigt mycket bra respons på det senaste avsnittet, så det var väldigt kul att höra, måste jag säga.
Och vi är glada för det väldigt mycket, jag och du, eller hur?
Absolut.
Hur är det med ryttare förresten?
Ryttare?
Du har varit på kurs med ryttare.
Jajamän.
Berätta.
Ja, jag känner mitt bekräftelsebehov är ju på topp just nu. Så jag behöver inte någon bekräftelse just nu på ett bra tag.
Inga brudar eller någonting?
Nej, 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 nej. Jag var ju på kurs för han Ejolor Isolsson. Och han gav mig väldigt bra beröm för träningen med honom och hela det här. Så jag är så otroligt tacksam.
Alltså, du har varit på kurs hos mästare professor Ejolor Isolsson och fått beröm.
Ja.
Ja, det är nog någonting som... ja, jag förstår det. Ja. Absolut. Vad roligt. Och vad gjorde ni för roliga saker?
Ja, vi har övat på öppnar och slutar. Mm. Framförallt slutar. Det är där våran största svaghet sitter just nu. Mm. Sluta i höger varv. För att få med hela kroppen så behöver jag kunna med den där. Men det går väldigt mycket framåt och ja, det är framförallt det är väldigt roligt tycker jag.
Ja, och eftersom du säger öppnar och slutar, då var någon som ställde fråga till mig, Haffi, vad är öppnar och slutar på isländska? Och det är för att många har varit och tittat på olika tävlingsverksamhet på framförallt gävingafilmen.
Ja, och det var ju såg jag ju nu också ja, att det sändes. Jag hade kollat på det faktiskt bara.
Mm, öppna på isländska heter open snedgangur.
Open snedgangur.
Ja, och sluta betyder lokadur snedgangur.
Snedgangur, ja, men det är snedgång kan man väl säga.
Ja, ja, så kan man egentligen utveckla det kortfattat.
Ja, men hästen går ju snett i en öppna eller sluta.
Ja, så är det. Men i alla fall det, och så du blir tackad och inspirerad och motiverad. Och...
Ja, men det här gav mig lite mer ridmotivation. Och nu längtar man till nästa ridpass kan man väl säga.
Mm.
Och det här är ju framförallt, just nu är vi i en sån här fas där vi övar väldigt mycket skolövningar och ganska mycket dressyr och löskörande från marken. Så jag är i en liten sån fas just nu i, liksom min eller i våra ridning just nu. Så jag ska nog försöka vara kvar lite i den här fasen. Och sen kan man ju senare kanske komma in i en annan fas där man ska rida mer ut och fram och löser jag på det sättet.
Ja.
Men just nu är jag i den här bubblan att jag öppnar och slutar och framförallt väldigt mycket markarbete också. Är det.
Ja, du har blivit en fena på markarbete och jobbar väldigt mycket med det. När jag var i din ålder då longerade man kanske mycket i markarbete. Sedan på 90-talet började de här skolövningarna sättas in på islandshästar och som gjorde till att det blev bara bättre och bättre.
Mm.
Så, men gör du övningarna inne på en ridbåt eller gör du dem ute på fältet? Eller hur gör du det?
Nej, men jag gör dem på ridbåten och ibland gör dem ute på fältet också. Det är som att nu är det svårt att förklara alltså genom röst så här. Så, men vi gör rätt mycket alltså markarbete på volt och sen även ut också kan man också göra en hel del. Jag lärde min gamla häst, Bicke Lärare, att han fick ju springa bredvid bilen.
Mm.
Jag tror jag har någon gammalt Instagram-video på när vi kör bilen.
Just det, ni tog en utflukt tillsammans.
Ja, vi tog en utflukt.
Med fika och
ja, precis. Jag orkade inte rida riktigt så då fick han springa bredvid bilen. Vet du?
Ja, han tyckte det var roligt.
Ja, det tror jag faktiskt han tyckte.
Ja.
Problemet var ju bara som att bilen, som att ratten ligger ju på vänstersidan. Mm. Så kunde jag kunde inte ställa mot andra hållet. Mm. Så jag hade behövt ha med mig sällskap i bilen på någon som kunde ta den på andra sidan.
Ja. Eller du hade kunnat be någon att skjutsa dig också.
Ja, men precis, precis. Mm. Ja, men det var väl det enda som kanske var nackdelen med det. Mm. Men det var en kul grej i alla fall.
Ja, det går att göra mycket med de här fantastiska hästarna.
Ja.
Jag har då en bror som är väldigt duktig på skolövningar. Och det är en fröjd att rida henne i tölt i öppna och tölt i slut här. Men hon bjuder inte på det förrän hon är på hemvägen. För att hon är egentligen lite beskäm och lat av sig och otroligt självcentrerad. Hon är så självcentrerad, hon tänker bara på sig själv och alltid på hennes villkor. Och detta är också ett moment som jag lärde mig av många män på Island som har hållit på med avel i generationer kanske, som hästens personlighet kan man också känna igen hos sig själv.
Mm.
Och den hästen är vi ska inte nämna några namn, men hon är lat, hon är självcentrerad, hon tänker bara på sig själv.
Mm.
Men på vägen hem, när hon vet att hon är på vägen hem, då är hon, lyssnar hon, hon är villig, hon är samarbetsvillig, hon gör alla skolövningar precis som jag ber om det. Och tölten är bara, jag får en VM-känsla varje gång. En vinnarkänsla varje gång ni är på vägen hem.
Ja.
Och jag tror att många känner igen detta här, att hästarna, de bjuder inte hem ifrån stallet. Och det finns också en annan överlevnadsförklaring på detta.
Ja.
För att när jag ska rida hästen ifrån stallet där maten finns, kompisarna finns, lämna flocken, då alltså börjar hästarna tveka på min roll som ledare eller samarbetspartner.
Ja.
Och då känner man att bjuder inte fram riktigt. Men när jag har ridit liten stund iväg, då brukar det här försvinna. Så det är inget fel på hästen, ni behöver inte ha något råd, det är bara en viss mer, jag känner henne väldigt bra. Vi har haft henne länge, vi älskar henne för att hon är som hon är.
Ja.
Och om hon börjar sluta med det här, ja, då är något som är fel.
Ja, men precis, och jag tycker, jag har ridit henne en gång tror jag. Men den här töltkänslan är ju väldigt härlig på henne.
Ja, och den här magiska kräften när hon lyfter upp sig på bakbenen. Man får uppåt känslan.
Och sen den här bogfriheten också helt. Det känns som att man behöver aldrig lösgöra bogarna på henne. Det är bara, liksom, det är bara att flaxa till på något sätt. Väldigt, väldigt löst tycker jag. Ja, jag gillar den här hästen också.
Många frågar mig, varför visar inte henne som avelstol?
Men vill vi verkligen avla på den här hästen då?
Det finns många förklaringar. På något sätt var hon svår i början. Och hon har personlighet. Jo, man kan avla på det, absolut. Man får välja då sådana fall hingst. Men jag tycker så, jag säger som en man sa det här till mig på Island när han blev frågat om man inte skulle avelsvisa det här fina stort. Jag tror att hon blir bättre, sa hon. Hon räcker gott och väl för mig. Och det är det som är också med min ridning. Jag älskar att utbilda hästar och träna hästar. Men jag behöver inte gå med det utåt så mycket.
Nej.
Tycker jag. Men visst, jag skulle kunna ha visat den också. Det hade varit roligt. Men nu blev det inte så.
Nej. Men jag tänkte också på det. Jag träffade en för länge sedan på Norra Is. Träffade jag en gammal fårbonde som hade lite hästar. Alla var jättefina och flotta. Och så tänkte jag fråga honom så här, men vad fan, de där fina hästarna du har, du ska inte betäcka med, då fanns det en hingst inte så långt därifrån som hade jättebra resultat på tävlingsbanan och sådär.
Var populär eller?
Ja, populär precis. Och fick du inte betäcka med honom? Och säger han till mig bara, ja, absolut, jag hade fått jättefina hästar, men jag får inga bra hästar i jordbruket då.
Okej. Okay. Vad använde han sina hästar till?
Ja, valla får.
Ja.
Och ta in hästar från fjället och arbete så. Det var inte sådana arbetshäst som drar häst och vagn, men framförallt en väldigt bra gårdshäst att ta hand om gården med.
Alltså, var den då villig?
Ja, det var väldigt det var villig hästar, och det var framförallt otroligt mycket rumslighet kan man säga, att den tar för sig. Och ja, det är inga problem att rida över tuvor och inte tappar aldrig takten heller.
Det är som att vara på en fyrhjuling alltså.
Ja, men precis. Det enda som var väl nackdelen, det var väl inte att det fanns inte så mycket skritt på hästen. Men det kan jag ju, skulle jag ju kunna säga nu i efterhand, att det handlar nog säkert väldigt mycket om en träningsfråga. Men det dög för honom.
Mm.
Och jag tycker någonstans också där man ska ju se, duger hästen för mig?
Mm. Ja. Nu är det så här i Avelen som vi hörde av Avels föreläsningen med Herdis på Tölkriding. Och det var att man hade börjat prioritera skritten mer och mer i Avel. Och också köparna, de vill ha en häst som har bra skritt så man kan tävla i 4x eller 5x där skritt ingår. Och man vet också om häst kan ha ett rumsligt fint skritt. Och kan vila i det, koppla av i det, gå i rätt form. Då är det också väldigt bra poäng.
Mm.
Men sedan en fråga om vissa hästar har sämre skritt om de andra eller om det är otränat. Det vet inte jag så mycket om. Jag har på känslan att man kan träna skritt.
Ja, jag har en gammal god vän som tävlade. Han var på en nordiska final i 4x. Och det var ju topphästar, vet du det? Och det var hästar med, som hade extremt bra tölt. Så kom det en häst med extremt bra trav. En jättebra häst med galopp. Och ja, det var så mycket extrem hästar. Allting var så fint. Men så var det en häst där som var väl, kan man väl säga, ganska medel på allting. Den syndes väl inte i mängden så. Men den hästen vann ju den där finalen. För att det var den enda hästen som kunde koppla av i skritten.
Ja.
Så det tyder ju på att skritten är otroligt viktigt också.
Och eftersom du säger det här,
ja,
i sporten, då har vi det lika mycket, till exempel i 4x. Skritt väger lika mycket som tölt.
Ja.
Men i gärningarkäppning och avelsvisning, då har tölt, hållningen, spelet, det kommer in också, vet du.
Ja.
Så om du kanske har en jätteflott häst med mycket spelet, mycket vilja, mycket gå, lydighet, då kan han få höga poäng på avelsbedömning.
Mm.
Och han kan väcka jättemycket uppmärksamhet just för den här utstrålningen.
Mm.
Och sedan kanske, om vi säger att det här är en 5-åring.
Mm.
Och jag har sett så många exemplar på det här. De har fått kanske en första klassbedömning eller bra klass 2-bedömningar som hingstar. Sedan har de inte varit så populära. De har blivit sålda och en ryttare på kontinenten, Sverige, Norge, Danmark, har börjat träna hästen och träna ordentligt skritt. Och då har det gått väldigt bra för dem.
Mm.
För när de kunde fokusera på en sådan tävling.
Mm.
Så en häst som har 8,90 för ridegenskaper på avelsbedömning. Han behöver inte vara bra häst i sporten.
Nej, absolut.
Det hänger inte ihop.
Nej.
Sannolikheten är ganska stor, men det är väldigt många som inte skulle klara av det.
Nej.
Det är egentligen två olika världar där.
Ja, precis. Och jag själv personligen tycker det är rätt intressant med sporten också. Så jag brukar oftast, om jag ska till exempel vilja avla, så brukar jag faktiskt kolla på sportresultaten. Se hur den har gått i sporten.
Mm.
För jag tycker det är ganska, också en ganska viktig aspekt i det. Hur har den gått i sporten? Och jag vet att vissa nästan enbart kollar på hur den har gått i sport då. Och ställer sina krav inom sporten. Så det är ganska bra komplement att kolla upp till exempel vissa hingstar, hur den går i sporten eller allmänt bara på tävlingen.
Absolut. Och islänningarna som avlar ju mest, de känner alltid vad marknaden vill ha.
Ja.
Vad vill marknaden ha? Inom tävlingsvärlden alltså.
Mm. Och jag tänker lite också överlag, om man kollar på Island så kan det ju vara någon häng som gör så gjort stort avtryck liksom på avelsvisningen då. Och då brukar de ju bli rätt populära på beteckning. Och det är ganska kul också, för man ser, det kommer ofta snabbt fram ganska snabbt resultat på hur avkommande blir också. Och jag blir lika förvånad varje gång jag kanske upptäcker någon häst, ja men den här var fin, och sen har man den kanske lite bakhuvud ett tag. Och sen helt plötsligt så har han fått premie för avkommor, och så har man insett bara fan, det var redan 4 år sedan den visades, och det går så snabbt det.
Ja.
Och det tycker jag är rätt kul att se att man kan få fram, man kan se resultat på hur hingsten levererar avkommor ganska snabbt.
Då har jag en fråga, och kanske, jag och du, vi vet nu svaret på den frågan, men det är kanske att våra lyssnare vill veta mer om avel. Jag tänker på att vi skulle kunna prata framöver om flera hingstar som finns i nutiden. De som är fått första klass eller enligt klassbedömning för avkommor. Och har flyttats till Europa.
Mm.
Så det är så enkelt för oss att hämta
information.
Ja.
Precis. Men jag tänker lite nog om det. Dagens avsnitt.
Ja.
Det är lätt att vi spårar iväg lite.
Ja, vi har spårat ut totalt. Vad bra att du har koll.
Ja.
Men det är så lätt att man glömmer sig.
Men vi har ju varit och intervjuat via Zoom Marie Svensson.
Och vem är Marie Svensson?
Ja, precis. Hon är ju nu ordförande för SIF, Svenska Islandshästförbundets fritidssektion då.
Ja.
Och vi har väl lite gärna pratat med henne och frågat lite gärna vad hon har gjort i det här. Och vi har ju redan gjort intervjun, så det här är ju då efter, det som ni kommer att höra nu är ju efterinspelat då.
Ja.
Men jag tycker det var otroligt givande att prata med henne och hela den här intervjun i överlag så. Så jag, alltså det här var väldigt kul, och jag tyckte hon satte mycket prickar på i-et. Ja. Så jag tänker så här, vi spelar väl upp intervjun då, här.
Ja, det ska vi göra.
Och så kommer vi tillbaka sen senare efter intervjun.
Mm. Och ja, då tackar vi för oss.
Yes. Då hälsar vi Marie Svensson välkommen till podcasten.
Tack så mycket.
Jag tänker lite så här. Hur kommer det sig att du började med islandshästar? Och vad var det som fick dig att börja med islandshästar?
Som många andra så red jag ju när jag var sådär barn och tonårstjej. Och sen så var det väl så att killar blev lite intressantare. Och sen var man ifrån hästar i många år. Och sen var det, har alltid drömmen har funnits kvar om att ha egen häst.
Mm.
Men så var det så att jag köpte faktiskt hage först. För ungefär 15 år sedan så köpte jag en hage för att jag någon gång skulle ha häst. Och sen flyttade upp en granne som hade islandshästar. Så då gick jag upp och frågade om jag fick hjälpa henne att motionera hästarna. Och det fick jag. Och sen vem var ju fast liksom. Så att, sen blev det köp av egen häst 2 år senare tror jag. Och sen blev det 2 hästar och kanske det blir fler.
Men varför följde du just för islandshästen då, undrar jag?
Det som jag verkligen gillar med islandshästar är ju att de är easy going tycker jag. De är lätta att ha att göra med. Jag känner att vi stämmer överens liksom med personlighet. De tolererar mig som jag är, och vi har, jag känner också att de är tåliga och glada och är med på det mesta liksom. Och sen gillar jag att de är terränggående och det är inte så mycket, det är inte så mycket lull tycker jag, utan jag tycker det är rejäla hästar som passar en rejäl tjej.
Ja, jag köper helt ditt resonemang. Men du bor på en gård och det låter som att du kommer ifrån Skåne. Stämmer det?
Jag är verkligen från Skåne, och men jag bor inte på en gård, utan jag bor på landet i liksom en vanlig villa eller boningshus. Så jag fick köpa mig en hage för att kunna ha häst hemma vid, för det vill jag.
Ja, men hur hamnade du i fritidssektioner undrar jag då? Och hur började allting, tänker jag?
Jag blev ju engagerad i Ofegor, gick på ett höstmöte, och sen blev jag invald i styrelsen, och då undrade man vad är du intresserad av, och jag är intresserad av allt, och då tänker jag att då är fritidsryttare det som passar, det är min benämning liksom, och då blev jag fritidsansvarig i styrelsen. Och sen så var det så att man hade precis en fritidssektion som liksom hade valt, de hade ett möte vid SIFs höstmöte, och då var vi, jag tror vi var 4 eller 5 som kom på det, och bland annat Jan Ljungholm som då var ordförande i SIF. Och vi satt och lyssnade och pratade, och man hade fått pengar ifrån Svenskt Friluftsliv om att hålla en fritidsturledarkurs runt om i Sverige. Och sen så var det inte så mycket mer med det, men den sittande fritidssektionen hoppade av, och då var det precis Nordiska mästerskap Margrethe Hov, och det är ju granngårds för mig, så att jag var där. Och då ser Jan Ljungholm mig och kommer väl ihåg att jag var på det där mötet, och då säger han, du Marie, du vill inte bli ordförande i fritidssektionen. Och jag är ju så som, alltså jag bangar inte för något, utan jag tyckte det lät som en jätterolig idé, så att då kände jag att ja, det vill jag, det testar vi. Och så bestämde jag mig för att gå all in i 2 år, tänkte jag. 2 år ger jag det, om inte det lossnar, då är det inte meningen att det ska vara jag som är ordförande i fritidssektionen.
Jo, men vad har du för framtidsambition för fritidssektion, och vad är en fritidsryttare, alltså vad är det, för att det verkar dela meningar, tävlingsryttare, skogsryttare, fritidsryttare, alltså hur ser du på den här nämningen?
Alltså fritidsryttare för mig är, jag tycker att det är någon som vill göra allt i lagom dos på något vis. Jag kan känna att jag vill köra in min häst och köra häst och vagn. Jag vill rida på långtur, jag vill rida iväg en vecka på semester och packa. Jag vill testa beridet bågskytte, jag vill köra track, jag vill träna klickor och lastning. Nu ska jag, nästa vecka ska jag på terränghoppning. Alltså jag känner att fritidsryttaren, anledningen till att jag gillar den liksom benämningen, då är det så att det är helt okej att göra allt. Jag tycker det är kul att tävla, jag tycker det är kul att rida för instruktör, jag tycker det är kul att gå på kurs.
Gud, vilken bra beskrivning av det där, tycker jag.
Ja. Jag kände direkt, jag skulle vilja börja med bågskytte.
Det är det coolaste jag har gjort någon gång, var det faktiskt, att berida bågskytte. Jag har köpt en båge direkt.
Ja, jag undrar, det här idén med landsmöte, vad är det? Det är det som ska ske till sommaren om corona tillåter. Kan du berätta om det, vad är det?
Alltså då ska jag ärligt säga så här att jag vet egentligen inte vad ett landsmöte är. Jag hade inte hört talas om det innan, men det poppade upp bland medlemmar att kan vi inte ha ett landsmöte? Och jag, Jag tänker som ordförande i fritidssektionen så är mitt enda uppdrag egentligen att ge medlemmarna det de vill ha. Alltså SIF och fritidssektionen är medlemmarnas förbund och medlemmarnas sektion. Och det som folk vill ha, det ska vi ju jobba för. Så att jag försökte ta reda på lite grann vad ett landsmöte är och har frågat runt lite. Och om jag har förstått det så bygger det på landsmått på Island. Att man samlas ett stort gäng och umgås och har roligt kring häst. Sen så om jag har förstått det mer så har landsmått på Island gått mer mot tävling än vad det var förr.
Det där kan väl du svara på bättre, Haffi? Det här med landsbygd.
Ja, vi kan säga så här att landsmöte, det betyder att hela landet möts. Och det var, som du säger i början, ett folkfest. Och då skulle man visa upp sin häst, sin fina häst och man skulle med stolthet visa sin fina häst för domare eller vice hästman. Så började detta här och har fortsatt att utvecklas. Men framförallt är att man träffar andra hästmänniskor. Det är folkfest också, det får vi inte glömma. Och det har vi inte så mycket på tävlingarna i Sverige, för att landsmöte som vi ska ha i sommar, det har... som jag uppfattar, det är massor med roliga aktiviteter för hela familjen.
Och då kan jag ju försöka säga, jag tänkte att jag, för anledningen till att landsmöte, det som jag fick höra om landsmöte var ju att folk kom från hela Sverige, samlas på ett ställe, umgås i flera dagar och gör alla de sakerna som jag pratade om, som jag tycker är en fritidsryttare. Man rider på långtur, man har någon form av alternativ tävling som inte är sportgrenar. Man hänger på kvällarna och sjunger och har det trevligt. Man bor tillsammans, man får föreläsningar, man får rida från någon instruktör, man får testa bågskytte, man får testa gymkana, man har liksom, det är en happening som händer för både Islands hästfolk, och jag vill sätta fokus på hur viktigt det är att det liksom är för hela familjen, att man kommer dit som en familj och man kan göra en farlig massa en härlig massa hästsaker tillsammans, men att det också pågår saker runt omkring som öppnar upp för barnen som kanske inte rider, eller för respektive, alltså att man ska kunna hitta på saker tillsammans på den här platsen. Och så gör man, ja, man gör saker som är hästinspirerade, men man gör också andra typer av, det ska hända, vi har sagt så här när vi planerade landsmötet och jag har ju fått jätteengagerade personer som är med, att det ska vara så mycket som händer som man har svårt att välja liksom, att det ska vara ett gigantiskt utbud av roliga saker som man bara, vad ska jag göra nu?
En Roskilde-festival fast för islandshästar då alltså?
Precis, det är planen. Ja.
Bra.
Hörru, vi har hört ryktas om det att det kommer att vara isländska ryttare som ska stå för musikunderhållning. Stämmer det?
Alltså jag har fått okej ifrån två män som jag har förstått inte behöver vidare presentation. Det är... Reinir Adalsteinsson och Finnur Bessi Svavarsson som kommer, och de stannar i dagarna tre och de blandar, om jag har förstått så är det ju aldrig någon tråkig stund när de är med, men det är också så att det är inte bara underhållning utan det är allvar och lite föreläsningar och lite... Jag tycker jag har blivit världspremiär, har ni läst det? Att vi har blivit utlovade att de har ett projekt som är hemligt. som de jobbar på. Och på landsmötet i sommar, då kommer de att ge oss ett smakprov. Vi ska få vara med på generalrepetitionen av The Secret Project.
Gud vad spännande.
Ja, verkligen spännande det här.
André, vi måste åka dit.
Definitivt, dit ska vi definitivt åka. Och sen just Reine vet man aldrig vart man har honom.
Är det så?
Ja, gud ja.
Min superkraft, André, är att jag vet egentligen inte vem någon är i den här världen. Vilket är rätt så skönt. Det får man kanske inte säga, för det kanske folk tycker att man är lite korkad. Men jag tycker det är rätt skönt, för jag behöver inte förhålla mig till något.
Nej, och jag tror majoriteten av alla islandshästägare idag har lika bra koll som dig. Så du gör nog ingenting. Så det behöver du absolut inte skämmas för.
Men varifrån får du din drivkraft, Marie? Du kallas för skånska Duracell-kanin ibland mellan oss stockholmare, vet du. För att du har hela tiden projekt och vi jobbar nu en hel del tillsammans. Och rätt var det tidigt på morgonen då kommer ett sms. Nu har jag fått en galen idé och då har jag knappt hunnit skriva den sista idé. Varifrån får du inspiration och drivkraft?
Alltså jag tycker att detta är jätteroligt. Och eftersom jag vet att jag vill ha en viss typ av saker själv, så tänker jag, detta kan jag fixa och detta kan jag ordna. Sen så är det så här, så pratar jag med någon, till exempel med dig, Haffi, som bara ger mig en liten knutta energi. Det räcker med en liten knuff och sen plötsligt så blir det en ny explosion och så börjar jag, och så kan man göra så här och så kan man göra så här och så testar jag det med någon och så säger den, ja, och så kan du göra det här eller det här. Men det är också så att ibland när någon, för att ingenting är omöjligt, man ska inte säga till mig, det går, eller säg, det går inte, det kan man visst att göra. Men jag lyssnar inte, utan då måste jag överbevisa. För mig är allting möjligt, och finns det inte en väg rakt fram så finns det över eller under eller bredvid. Men det blir av.
Gud vad häftigt. Vilken drivkraft.
Ja. Och denna drivkraft tycker jag länge vi har saknat i SIF. Och jag som ändå varit med ett tag tyckte det var länge sedan jag såg en sån här drivkraft.
Men du hörde ju inte, jag visste inte att Haffi var din far, men jag kan säga att han provocerar mig något djävulskt. För jag fick ett sms, var det sms eller ett meddelande som stod så här: och fritidssektionen, vad håller ni egentligen på med? Och vad är det som händer? Och jag blev tosig, för då hade jag gått all in i ett halvår redan. Och jag skrev, jag tror det var 16 sidor till Haffi. Dish, dish, dish!
Ja. Oh. Då använder du ilskan i att vara kreativ och produktiv. Och då fick jag höra det och då kände jag bara att Mari Svensson är lika med Hekla. Hekla är ett mest aktivaste vulkan på Island och det går igång med det minsta.
Och sen tror jag faktiskt väldigt mycket av det jag gör är grundinställningen att endast den som gör något kan göra fel. Alltså som till exempel i höstas, eller om det var i vintras, så skrev jag till Haffi att tror du intresset är stort av att ha en kurs i isländska? Ja, men det tror jag att det kan vara, så här Haffi. Ja, men då ska jag testa att köra en kurs i isländska, säger jag. Och då säger Haffi, men kan du isländska? Nej, det kan jag inte, men vi kan väl lära oss tillsammans. Så jag hittade ett bra material och så tog jag mentalsyntes och så körde vi en testkurs i isländska. Och det är så här att vi kan inte mindre nu än när vi började. Alltså jag kan känna så att man måste testa, det kan gå åt skogen. Men vad gör det då? Alltså huvudsaken är ju att man gör.
Mm. Jag tänkte fråga dig, Mari, om du satte igång den här Sverigeriten i coronatider och det sägs att du drog i öran på varenda ryttare som fanns i olika byar och små byar över hela Sverige. Nu sätter du igång och rider din ritt. Alltså, hur fick du idén och berätta om det?
Det var faktiskt den fritidssektionen som, på det mötet jag var innan jag ens blev invald, så var det någon som pratade om någonting som hette Sverigeritt. Och så hade jag läst om en tjej som red från Hörby till Jokkmokk på sin fjording och så. Jag tyckte det var en jättekul idé. Och så tänker jag så här, hur ska jag få alla Sveriges ryttare att i SIF att bli intresserade av och känna att det är någon nytta, vi måste jobba tillsammans. Så då började jag med att kontakta alla föreningar och säga jag behöver en fritidsansvarig, jag behöver en fritidsansvarig, jag behöver en fritidsansvarig. Och så skrev jag om och om igen och så fick jag fritidsansvariga i rätt så många föreningar. Och sen så var det så här att jag sa att jag tycker vi ska ha en Sverigeritt. Och så trodde jag att det var så enkelt som att man pratade med grannföreningen. Och sen så, ja men så hittar man väl ridvägarna. Men så enkelt var det inte. Så då så hittade jag två män som kom från Ullared. Som hade ridit ifrån Smygehuk till Treriksröset. Så då så ringer jag till Jörgen Schwarz heter han och så sa du Jörgen, de som ska rida Sverigeritten i SIF, de vill ha en karta. Kan jag få din karta? Ja, det kan du få, men då måste du komma hit och hämta den för jag skickar inte den någonstans, lämnar inte ut den. Och medelålders kvinna och åka till Ullared, det gör inte ont. Så att jag åkte till Ullared och hämtade kartan hos Jörgen. Och sen så lämnar jag ut den till liksom alla som en slags, den här skulle man kunna utgå ifrån, men det är helt upp till er att hitta en bättre ridväg. Ni känner till hur det ska vara och så här och var man kan rida. Men det gick fortfarande segt så att jag höll ju faktiskt på att kontakta mina fritidsansvar. Sen så kunde det vara så att det var en sadel som låg ute till salu i Hinneryd till exempel. Oh! Där passerar ju vi. Då skriver jag till den som har lagt ut annonsen i Hinneryd att du kan hjälpa oss att hitta en bra ridväg här. Eller det kan vara någon som gillade något inlägg på Sverigeritten. Och då så kollar jag upp var den bodde någonstans på Eniro. Och då så kontaktar jag den. Du, jag ser att du har gillat Sverigeritten. Du skulle inte kunna tänka dig att hjälpa oss med den här och den här sträckan. Eller jag har varit oerhört jobbig. Jag kan bara känna att det blev faktiskt en Sverigeritt. Den blev inte som jag hade tänkt från början. Men banne mig blev den rätt nära och bra mycket bättre. För det var väldigt många som sa så här, det kommer aldrig att gå. Och det gav ju bara mig lite extra energi kan jag säga, för det ska gå. Och nu så var det så att jag hade faktiskt tänkt att jag skulle hoppa av som fritidssektionens ordförande efter Sverigeritten, för jag kände man kan inte göra någonting större än det. Men då började folk säga så här, nästa år ska jag vara med. Nästa år. Och då så sa jag att ja, 2021 så då gör vi inte det, men vartannat år tänker jag. Och då lovade jag att vi kör 2022. Och det arbetet som det innebär att arrangera en Sverigeritt kan jag ju inte säga att någon annan tar på sig att göra. Så därför har jag lovat att jag sitter i alla fall kvar till Sverigeritten är klar 2022. Så att,
Men vi ska ju, jag och du, vi ska ju aktivera norra Sverige i höst. Få igång människor och aktivera. Så det finns sessioner inom fritidssessioner så att vi får till hela landet.
Vi vill ju väldigt gärna ha, det har varit svårt att få fritidsansvariga i flera av de lokalföreningarna som ligger längst upp i norr i Sverige. Och en anledning till att jag ville börja Sverigeritten uppe i Umeå var faktiskt att då börjar vi med buller och bång uppe i norra Sverige så får de fokus. Men det blev inte riktigt som jag hade önskat utan vi fick köra igång på Gotland istället och så, men vi löste det. Men nu så sa vi att då kör vi ett fritidsläger, ett fritidssektionsläger uppe på Vången. Och då är vi i alla fall i norra halvan av Sverige. Sen som skåning så förstår jag att det inte är jättelångt norrut. Man kan komma bra mycket längre norrut. Men det är längre norrut än Skara.
Men vi kan passa på här tala om att i oktober då ska vi ses på Vången och då vill vi, vilka får komma dit?
alla som är intresserade av fritidsridning och att påverka vad som händer i fritidssektionen. Vi vill ju ha folk som vill vara med och påverka, som vill vara engagerade och faktiskt fylla fritidssektionen med de aktiviteter man vill ha.
Ja.
Sen vill vi ju såklart att vi ska få ännu fler sträckor täckta till det Sverigeritten 2022. Att vi skulle kunna få med alla föreningar.
Ja, det låter väldigt, väldigt roligt. Det är en sak som vi vill värna om och prata om, och det vet att våran kära förening Svenska Islandshästförbundet har också som ambition, och det är att få en fler medlemmar. Och då är många som ställer sig frågan, varför ska jag som skogsryttare och ingen tävlings, och har inga tävlingsambitioner vara med i SIF? Hur motiverar vi att få en fler medlemmar?
Alltså det är ju det som vi har hört i många år, alltså det här med att vi har rabatter på liksom försäkringar och man får tidningen Islandshästen. Men sen är det ju så att fritidssektionen som sitter nu, vi brinner ju för att arrangera saker som medlemmarna kan ta del av. Och i år, och inget av det som händer kan jag säga, inte Sverige, ingenting är min idé, utan jag får idéer från den och så bakar vi ihop dem och så testar jag med någon, funkar detta? Nej, men ska vi inte göra så här istället? Och det som händer i år som jag tycker är fantastiskt bra är ridutmaning 2021.
Och vad är det?
Då är det ju så att vem som helst bjuder hem till ritt. Man behöver bara bjuda in via, vi har en Facebook-sida som heter Ridutmaning 2021. Då kan det vara så att man tänker, jag har ingen hästsläp och kan inte ta mig någonstans. Min häst är svår att lasta. Ja, men bjud hem folk till dig då och säg, vi rider hem hos mig på lördag 10:00. Så plötsligt så har du en ridutmaningsrit hemma hos dig och folk får komma till dig och rida. Det kan pågå 50 ridutmaningsritter eller hur många som helst i samma förening, samma dag och samma tid. Det är liksom, det kan... Sen har vi ju corona och det är kanske bra att det kan pågå så många olika samtidigt, för att man får akta sig för antal och så här. Men just det här att vi vill ha saker som händer i hela landet parallellt, för vi tror att det drar uppmärksamhet och gör att fler känner till att det finns och vill vara med, och med herregud, om de kan så kan vi väl. Och dessutom så är det då så att då är man, då behöver man inte känna 10 medlemmar sedan tidigare. Man kan vara en helt ny medlem i föreningen och ändå känna att man kan åka till en ritt som ligger på en mil bort eller bjuda hem till sig själv. Så jag tänker, och resten av fritidssektionen, att det är en väg in i föreningslivet. Det är en väg att kunna delta aktivt utan att det är så stort steg. Det är inte, man behöver inte göra någon jättestor grej. Gör man en ridutmaningsgrej så engagerar man ju sig och det händer saker för medlemmarna. Jag tycker det är fantastiskt. Dessutom är det ju så att vi faktiskt har lyckats få, det är vi jätteglada för, men de som sponsrade priserna till Sverigerittutmaningen, för det blev liksom en första, men i alla fall, de är med och sponsrar priser till Ridutmaning 2021 också. Så där är liksom lagpriser och där är individuella priser, och ju fler ritter man är med på, desto fler lotter får man. Så är man med på 10 ridutmaningsritter, ja, plötsligt har man 10 lotter. Jag tycker den är helt suverän.
André, vi får kicka igång det här.
Ja, det var precis det jag tänkte också. Ja. Jag är jättesugen på att rida.
Ja, vi får ringa till Erik Sporong och göra någonting.
Ja, Erik tycker jag definitivt att vi får ringa upp. Honom gillar jag.
Men berätta för mig, vad är Främja?
Jo, Främja, det är ju fritidssektionens, ja, först och främst blogg, men även Facebook-sida numera. Och Främja står då för fritidssektionen, F som är fritidssektionen, R som är ridglädje, E som är entusiasm, M som är motivation, J som är jordnära och A aktivitet. Vi tycker, vi vill främja detta, och därför så tycker vi att det är ett väldigt bra namn på våra, kan man säga, sociala medier, där vi försöker nå ut till inte bara föreningarna utan faktiskt till varje enskild medlem eller ännu icke-medlem. För vi tänker faktiskt att de som är Islands hästfrälsta, men som inte ännu har förstått vitsen och det fantastiska med att vara med i Svenska Islands hästförbundet och fritidssektionen, de har en liten dörr in där. De kan se allting som händer, och det är ju bara en fråga om tid innan man känner att detta kan jag inte stå utanför.
Men bra, men jag har en fråga. Inför landsmötet, du har ett team med dig som alltså aktiva människor, och ni jobbar väldigt systematiskt och aktivt tillsammans, har jag fått höra.
Då vill jag börja från början faktiskt. För att det var så här att när jag tog över ordförandeskapet så stod det att man skulle ha som ett läger för fritidsintresserade. Så det var bland det första. Jag blev ju då ordförande i början på augusti 2018. Så snabbt och lätt så slog jag och Tanja Sabel ihop ett läger. Det ville vi ju erbjuda för att liksom vi skulle leva upp mot verksamhetsplanen. Så att vi ordnade ett läger i Skåne. Noll anmälda och noll intresserade. Så att det blev ju inte så mycket av. Sen andra året, då ordnade vi ett läger i Tiveden, och då blev vi 12-13 stycken. I år så var vi i Skara, och då var vi ett 30-tal anmälda. Det är dessutom så att vi har haft ett fritidssektionsmöte i alla, anslutning till alla höstmöten sen jag blev ordförande, och i anslutning till alla SIFs årsmöten. Och då är det så här att det är en skara av fritidsintresserade ryttare som har kommit gång på gång på gång, och vi växer. Och det är de som är stommen på något vis, som känner att det händer någonting. Så att min eller fritidssektionen arbetsgrupp för landsmötet, det gänget som är där, de har liksom varit med från början och känt att ja, men vi kan påverka, vi kan vara med och göra saker. Och de har då tagit på sig att nej, men vi jobbar för detta med landsmötet. En annan grupp har faktiskt kört igång det här med ridutmaning 2021 och håller i Facebook-sidan och kör det racet. Vi har en grupp som ordnar en trevlig tävling som heter Femkampen, som också är en sån som man kan ordna på hemmaplan, som inte kräver en ridbana eller en domare på det sättet eller så. Och allt detta finns det att läsa på Främjas blogg och på SIFs hemsida under fritid. Så att det känns som att vi växer och vi blir fler, och ju fler vi blir, desto mer kan vi ju göra. Det finns inte en människa som kan göra 10 projekt, men är vi 100 människor så kan vi ha åtminstone 75 projekt.
Vilken underbar ledartyp du är. Det är ju fantastiskt. Eller hur, André? Vad tycker du?
Ja, absolut. Jag tycker det är så skönt att bara sitta här och lyssna på er. Det är så otroligt skönt.
Väldigt. Men Mari, vad vill du säga i slutändan? Vad vill du komma med för... vad vill du säga till alla islandshästmänniskor i Sverige?
Alltså jag vill ju säga, gå med och engagera dig i fritidssektionen. Kom med dina idéer, dina förslag och ditt input. Alltså vi behöver, det är ju så här att man har en idé, och sen så får man input ifrån 10 andra personer. Då blir idén mycket, mycket bättre, och vi kan förverkliga det vi vill. Och det jag vill säga också är att som jag tänker så här att det finns lite för mycket, jag tycker det finns för mycket prestige och det finns lite för mycket rädsla att göra fel. Och jag kan tycka att där är jag en god förebild. Alltså jag brukar säga att jag är lärare i det privata. Och alltid när jag har haft föräldramöte så är det så här att då brukar jag säga så här. Det är mänskligt att fela. Och era barns fröken är den mest mänskliga personen i det här rummet. Så jag hoppas att ni har överseende med mig. För jag kommer att ha överseende med er. För jag vet hur det är. Och det är precis den här stämningen jag vill att vi fritids... Och jag tycker att vi har. Alla är välkomna. Alla får vara med. Alla får lov att påverka det som händer och komma med idéer. Och vad gör det om inte det riktigt blev som det var tänkt? Det blir någonting och nästa gång så blir det ännu bättre. Och tänk så tråkigt det blir att ha en fritidssektion med en person som bestämmer och tycker och tänker att så här ska vi göra. Då blir det ju bara en person som får aktiviteter som den vill ha. Om man ska få aktiviteter som alla vill ha, då måste faktiskt alla göra sin del av kakan, om man ska säga.
Men jag tänker så här, om jag har en superbra idé till fritidssektionen, hur ska jag göra eller hur ska jag gå tillväga för att visa upp min idé?
Jag har lagt ut mitt telefonnummer och min e-postadress överallt. Och vi är tre personer som är liksom aktiva och som sitter som fritidssektionen i SIF. Och på hemsidan och på bloggen Främja då och på Facebook, där ligger våra namn och våra telefonnummer och vår e-post. Och det är bara att höra av sig och jag tror att jag alltid hör av mig samma dag. Det kan vara så att jag säger jag har inte tid idag men jag lovar att höra av mig på torsdag eller på lördag. Eller, så kom med idén och sen så kan det vara. Jag kan inte lova dig André att det blir någonting i år. Jag kan lova dig att jag tar med mig idén och vi liksom lyfter den på mötet och eller på lägret. Vad kan vi göra av detta? Och många gånger så kan din idé tillsammans med min, tillsammans med Svea i Haparanda. Nej, men att det liksom slås ihop och så blir det någonting av alltihopa. Så alltid är man välkommen att höra av sig till oss med en idé.
Ja, och jag tycker det är ganska bra att höra som ni säger att det här är verkligen en förening för medlemmarna och att alla är välkomna. Det blir ju då inte den här som en större makt som bestämmer över hela, alltså den här hela SIF överhuvudtaget. Så jag tycker det här är väldigt kul att höra hur ni resonerar.
Och det vill jag också säga i detta sammanhanget, André, att ibland så verkar det som att för att man sitter i fritidssektionen eller i SIF så kan man så mycket eller vet man så mycket. Till exempel så när jag skulle låna häst, när jag skulle rida med på Sverigeritten, så var det ju så att jag hade som ambition att rida med på alla sträckor för att träffa människor, försöka få in de här idéerna under liksom lättsamma former och berätta att alla är välkomna och likadant att de vet vem jag är. För det var någon som sa så här, hade jag sett dig på en mässa till exempel innan så skulle jag aldrig gått fram och pratat med dig. Men nu så kan jag göra det. Och det är lite så att folk ska inte längre kunna säga men vad ska jag där och göra? Jag känner ju ingen. Nu kan jag säga fast du känner ju mig. Och det tycker jag är en bra idé. Men det jag skulle säga då var att när jag skulle låna häst så sa folk så här, ja men jag har en häst jag kan eller vad är det för typ av häst du vill låna? Ja, sa jag, fyra ben och inriden kan jag ju tycka ändå är ett lagom krav. Och då så sa de, ja men min häst är så passtaktig. Och då sa jag, det passar mig perfekt för jag känner ju inte skillnad på ren och inte ren tölttakt. Så att det är perfekt. Har du en häst som du är rädd att den får förstörda gångarter, så ska du inte låna ut den till mig. Jag är orädd, jag har bra balans, that's it. Men det blev så tydligt då att folk trodde att bara för att jag var ordförande i fritidssektionen så skulle jag vara någon slags jätteduktig ryttare. Jag vet inte om det har här att göra, men det säger rätt mycket om hur man tänker kring bara för att man har en position i SIF.
Ja, och det där tycker jag är ganska bra hur ni visar det här också, för vi sitter inte på några höga hästar och vi ser liksom inte ner på folk på så sätt. Vi är ju som ryttare som vilken annan som helst. Jag tycker det är väldigt kul att höra det här och jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera det här.
Och André, jag måste berätta, det var en person som åkte av sin häst på Sverigeriten.
Bara en?
Vad jag vet, och det var jag. Men då var det så här att det var när jag red med tillsammans Frida på forsen. Hon höll den dagsetappen. Och jag hade lånat häst av en granne. Det var på, tror det var på Järnhästurs sista sträcka. Och vi står och väntar i en backe upp för en grustag. Och jag säger, men jag kan vänta till sist liksom, det är ingen fara. Och när jag då ska börja, jag var tredje sist tror jag. Och min häst är så laddad så att den börjar bocka. Och jag tänker, vad är detta för gångart eller någonting? Och sen så åker jag av i backen. Och allting går bra, hästen står kvar och jag hoppar upp igen och vi rider vidare. Så tänkte jag, satan också. Alltså detta skulle man ju ta foto på. För detta är ju precis det som vi skickar in alla foto på när allting är så där fantastiskt och rosa lull och så. Så att jag bad Frida att vi måste liksom, vi måste, vad heter det? Vi måste fejka ett foto på detta. Så att när vi hade ridit en bit så hoppade jag av hästen och så la jag mig där i blåbärsriset och rullade runt lite och så tog Frida foto. Och då så skrev jag att jag hade åkt av hästen. Och sen har vi också ett foto med när jag bjuder på tårta som ju sig bör när man åker av. Men det är ju liksom så att ja, det var jag som åkte av och jag tycker det är viktigt att lyfta de sakerna. För att jag gör väldigt många bra saker, det tycker jag. Men jag gör saker som jag köper rätt åt skogen också. Och det är väl det som är att vara människa.
Jaha. Mari, vi vill tacka dig så otroligt mycket för den här generösa samtalet som du verkligen bjuder på dig själv och bjuder in, att man blir alldeles exalterad och vill verkligen sätta igång och vara med och göra saker. Alltså. Vad tycker du, André?
Jo, absolut. Det är lite den här poddens syfte är att verkligen bjuda in alla. Och du fyller ju upp på något sätt vårat tomrum i podden med 80%. Så jag är bara väldigt glad att du kunde vara med här och gästa oss.
Jag kom på en sak till som jag tänker kanske kan passa.
Ja.
Det var så här att jag blev kontaktad av en bekant som jobbar inom polisen som också sitter i just det här med att man får vara med och man får vara som man är. Hon kontaktade mig om inte vi skulle kunna köra en Pride Ride i samband med Pride-veckan. Och då sa jag att det passar ju som hand i handske i fritidssektionen. Både det här att alla får vara med och man får vara med på lika villkor. Och så gör vi något jäkligt kul. Vi pimpar häst och ryttare och liksom. Så jag kände, och detta, jag tror det är 2 veckor sedan hon hörde av sig och det är dags i maj. Jag sa att vi går ut på Främja 2 månader innan och låter folk engagera sig. Så att det är så det händer. Hon hörde av sig, André. Och ja. Jag sa ja, det kör vi på.
Ja, då ska jag rida med glitter i skägget.
Ja.
Ja. Jaha, då säger vi bara tack så otroligt mycket. Ja, André, vilken makalös häftig människa. Vilket energi. Hon är så nonstop och hon är så ärlig och hon talar om
precis vad hon tycker.
Ja.
Och känner.
Ja.
Och vilken jävla drivkraft också.
Otrolig drivkraft och motivation.
Ja, men det här är, tror jag, det kanske är nyckeln till SIFs ekonomi framöver.
Ja, alltså det som hon gör, hon får tag på människorna som inte kanske syns i rampljuset alla gånger. Och jag har varit på möte med henne i fritidssektionen i höstas och mötte människor från hela Sverige. Kanske inte hela Sverige på grund av pandemin, men vi träffades ganska många nere i Skara. Och det var så fantastiskt, alltså härliga människor, roliga människor. Människor som, precis som jag och du, fritidsryttare som vill utvecklas.
Ja, nej, men det var fantastisk intervju och väldigt givande. Jag blev lite inspirerad och nu blir jag ju sugen på att testa beridet bågskytte, gymkana och allt möjligt.
Ja.
Även att jag har precis varit på ALO-kurs, så ja, jag måste ju testa lite nytt också.
Ja. Men då är det så att du kommer i galopp, släpper tyglarna med
båge.
Ja.
Och så ska man skjuta på en, då har man, ställer man upp sån här där man ska skjuta i såna här ringar man ska skjuta i.
Ja.
Då ska man försöka träffa mitten så gott som möjligt i full fart.
Ja.
Så man får väl poäng både för tiden man galopperar och för hur många man sätter i mitten. Så det kräver en lydig häst och framförallt en villig häst som gör vad rytten säger.
Välskolat.
Ja.
Och villig häst.
Jag har ju sett sånt där lite innan som inte har med islandshästar. Som inte har varit med islandshästar, men då har det varit väldigt ofta gamla travare, varmblod, som gör sånt där. Och då frågar jag en kille som höll på med det där, varför är just liksom varmblod av alla hästar då? Alltså, vad är de enda hästarna som tänker framåt bra nog?
Aha, det är det.
Han tänker väldigt framåt och tvekar inte. Då tänkte jag lite inspiration där också. Och sen nu när jag börjar kolla lite också så ser jag ju också, det är inte ovanligt till exempel på fälttävlanshästar. Att även för att mästare är halvblod där så har jag även sett också, det är inte ovanligt att det finns en del varmblodstravare i dem där också. Och det handlar ju om faktiskt hur de är i sitt temperament. Att de tvekar inte.
Men varmblod, har de lätt för att hoppa?
Nej, det är ju det som har varit problemet då. Så därför har man väl blandat in lite andra typer av hästar i det. Men just det här temperamentet är ju då väldigt viktigt inom fälttävlan.
Mm.
Så det var bara väldigt det är ju väldigt intressant tycker jag hur det är i det läget.
Ja, hur är det då? Här tror jag tiden är ute.
Ja, precis.
Vad händer nästa avsnitt? Vad kommer då?
Ja, jag sitter har ju funderat lite kring det där överlag så.
Är det hemligt fortfarande kanske?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är nog handlar nog mer om att jag inte har kommit på någon idé, men jag lär väl komma på någonting tänker jag.
Ja, det kommer vi att göra innan den dagen är slut.
Ja, och såklart, ni får ju alltid komma med input och idéer som vi kan prata om.
Ja, det är jätteviktigt för att utan er skulle ingenting hända.
Nej, och verkligen.
Och vi är så otroligt tacksamma på att ni vill vara med i det här påhittet som vi har kommit på.
Ja, vi sitter här i ett kontor och snackar egentligen bara skit.
Ja.
Men det är ju egentligen, och jag tycker egentligen det är rätt stört att folk tycker om att lyssna på oss, om jag ska vara helt ärlig.
Ja. Okej.
Okay. Ja, men vi säger hej så länge, så, hörs, så länge. Vi, hörs vi nästa avsnitt.
Puss och kram. Hej då.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people.